Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En lite både kroppsligt och själsligt bruten Emil Sjölin hälsat välkommen till den här podden. Detta PGA en oktoberfest hemma i mitt hus igår som har satt sina spår. Men jag hoppas att få sitta här och snacka lite handboll med er. Kommer få mig på både muntrare och spänstigare tankar. Jag måste bli lite rappare helt enkelt. Josef Pujol, näst lägst skottprocent i hela handbollsligan. Välkommen till podden.
Tackar. Vem är lägre?
Kasper Palmar.
Jaha.
Bara spelat ändå, tre matcher i och för sig.
Ja, men det är faktiskt fint sällskap tycker jag ändå.
Verkligen.
Jag vill också typ bara spela tre matcher. Ja, skitsamma.
6 i den officiella statistiken, men vem räknar?
Ja, exakt, jag tror inte den stämmer.
Charlie Sjöstrand kanske då får bidra med stjärnglansen.
Okej, okay. Då kör vi på det. Inga problem.
Ja. Du kommer få en första boll att springa med också, för du har ju varit på klassikermöte, va? Ettan i maratontabellen. RIK tog emot tvåan i maratontabellen HK Drott. Och du var på plats.
Mm, det var jag. Man kan säga att jag var mer laddad inför det här klassikermötet än vad stämningen på klassikermötet var, kan man säga. Det var nej, men alltså, som ett möte i Allsvenskan mellan två randomlag. Och det var lite det... Det var lite det jag så här befarade och som man också är fullt naturligt att det är så här, för mig är det ett klassikermöte. För Christian Albinsson som har liksom den här säsongen också Christian älskar Drott på tröjorna, vilket är en oerhört fin gest liksom. För honom är det ett klassikermöte. Jag tror även för dig Sjölin är det ett klassikermöte. Men det är liksom
för mig är det faktiskt på gränsen till att inte vara det. Jag är jag lite för ung. Jag vet, jag såg någon final på SVT liksom, men det är typ det.
Ja, alltså det alltså sist de här möttes i final då var ju du 11 bast liksom. Och plus att det är ju alltså för mig är det ju extra eftersom jag är uppvuxen med RIK i Göteborg, så att alltså så här, jag var ju kolla på RIK med min farsa alltså sen så här, det var ju först var det Lövet och Vranje som Mellegård och Gentz och allt vad de hette och sen så bara fortsatte det och så blev det Orsa och Lindén och liksom Fiskan och Lindahl och allt vad de hette och liksom så här, Henrik Lundström, alltså det var ju för mig är ju RIK något annat än vad det är för dig, även fast det är liksom ettan i maratontabellen och Drott var ju nästan alltid antagonisten då liksom. Så att, men man fattar ju det, de här spelarna var ju knappt födda då.
Precis, jag är ju ofta 11 år äldre än de allsvenska spelarna så att säga.
Ja, precis. Och det är ju inte ens spelarnas fel alltså, så här, vad ska de göra att det sitter 420 pers i prioritet Serneke Arena och tittar på den här matchen alltså, så här. Men liksom den här tonen av historiens vingslag. Alltså det var inte, det fläktade inte svin mycket av de vingarna om man säger så. Men det var ändå kul att gå på handboll liksom.
Ja, lär ju fläkta mer i Halmstad Arena då i mellandagarna när Christian Arbetsson Slå på
precis,
show.
Precis, vi får återkomma till hur det går med den där. Slå på
nostalgitrumman, ska vi säga.
Exakt, och då blir det ju, för då är det ju de. Alltså då ser man ju, då blir det också så här, det var så länge sedan, det var ett klassikermöte när alla de, om de ens har något hår, så är det ju grått. Alltså det var ju så här, Thomas Iversson kommer vara med, han som gick på bänken nu och var äldst i hallen, han kommer ju vara på plan då. liksom, sådär.
Hoppas att den sponsras av Reband. Man kan ju tänka sig bara hur fulla både knän och armar är av skydden.
Ja, precis. Men jag hörde också att Björn Iverland, som jag var där på matchen med, att han är klar för legendmatchen. Och då tänkte jag bara, han kommer ju ha ihjäl folk. Alltså,
också lite devalvering av legend. Ingen illa mot Björn Iverland, men det var inga SM-guld på den pojken.
Nej, men så tänkte jag på det. Just höger nio, undrar om man inte är typ topp tre genom alla tider då. Ja. Alltså höger nio, vänsterhänta höger nio, det finns inte så jävla många just på den positionen i RKs historia ens. Liksom. Så att jag köper den ändå. Men nej, jag fattar vad du menar.
Men rätt, om jag har fel, men körde de inte Vranjes där ett tag?
Jo, Anders Fransén, minns jag, körde de också en del där. Och det var så här, det var ju lätt på sätt och vis, för att så här, Lövet startade en satsning från vänster nio, drog på sig två, spelade den till Jubbo på mitten, som drog på sig två. Så när han släppte den till den som var på höger nio, då var det en försvarare kvar från vänster tre och bort. Så var det typ så. Så det var ju ganska gött att spela höger nere där. Det behövdes inte så mycket.
Jag ska bara flika in med lite reklam också. Nu när du sa att du var på matchen med Björn Iverland, kom jag på det. Att det vet ju alla som redan nu då har börjat följa oss på Insta. Jag har ju smugit igång ett litet konto där. Jag har inte riktigt bestämt om vi ska köra på det eller inte. Men hittills så är det ju jättemycket interaktioner och massa följare och sådär. Så det verkar ju som att de som har hittat dit typ gillar det och så. Och blir det så, då fortsätter vi väl med det där Insta-konto. Så susa in där om ni vill typ följa oss på ett socialt medium som inte är Twitter eller Patreon-sidan. Ja, får vi feeling så kommer det vara ett levande forum. Än så länge känns det bra, måste jag säga.
Ja, vad härligt. Nej, men alltså jag vet inte hur, alltså vi är ju inte den allsvenska podden så, men jag tyckte ändå att det var någonting, att det kändes lite surrealistiskt ändå att det var just de här två lagen. Det är ändå någonting med att det har gått den stora så jävla dåligt.
Den stora frågan är ju lite så här nu, ett par månader efter att RIK åkte ut, alltså Drott vet man ju, de har varit nere och division 1 till och med och vänt liksom, och även om det inte är, de kanske inte vinner SM-guld inom 5 år, men det är ändå luft under vingarna, eventuellt tunn luft då, men det är luft. Men hur, nu har RIK åkt ut i i och för sig februari, eller när tar grundserien slut. Hur mår RIK nu? Vad är känslan och snacket i hallen och sådär?
Ja, alltså jag tror det är så svårt att veta liksom hur klubben mår i stort så, men det är ju, de är ju på sätt och vis ett jävla vägskäl för att de ska klara av det här. Så är det ju, jag snackade en del med Christian om hur det var för Drott när allting började gå åt helvete. Och en sak som jag la på minnet var det han sa, att liksom, när det går bra så vill alla vara med. Och när det går dåligt så är det ingen som vill vara med i princip. Och man kan relatera till det. Och att det är liksom, det känns som att det är få personer som gör väldigt mycket just nu i RIK. Och all heder till dem. Men de ska ju palla och de ska orka, och de måste liksom hålla i nu, inte bara en säsong utan två eller tre eller fyra innan det kan börja liksom, om nu målet är att de ska vända upp igen, vilket jag väl tror ligger någonstans långt där framme. Så just nu handlar det ju bara om att de inte ska fortsätta sjunka som förening och som A-lag. Och det är en tuff uppgift. Alltså det är bara att titta på. Jag tycker att de har ett Jag bara ser vad de ställer upp med från start. Om man bara tittar på A-laget. Så är det ett offensivt. Ja, det är mitten av allsvenskan skulle jag säga. Det håller. Men försvarsmässigt så håller det definitivt inte. Och bredden. Alltså man tittar på dem. När de ska byta. Då är det ju liksom gymnasieelever som kommer in. Och de är talangfulla och jättefina kvaliteter, många av dem. Men det är så här, det ska... Ja, de behöver ju liksom hålla i det här.
Men de har ändå prov på tisdag
liksom. Ja, men de har ändå prov på tisdag. Och liksom de som ska vara de bärande tunga pjäserna. Så här, Olle Röken, han får ju inte bara skita i det här och dra nu efter ett år. Eller liksom så här, Kalle Hamberg som ändå är U-landslagsman. Eller Anton Schultze och så här. De måste ju vara kvar. Så att de här NO-eleverna kan liksom växa in i det. Och de kan börja med någon form av stabil grund. Liksom. För annars så kan det mycket väl bli att de åker ut igen. Men som sagt, jag tycker kvalitetsmässigt, anfallsmässigt så har de inga problem. De är ofta uppe på 30 mål. Men de behöver spela in ett helt nytt treapar. Alltså där... De har inte mittförsvaret, det är för mycket mål. Jag drar till typ 34-35 mål och det är inte 10 kontringsmål. Och jag förstod att det var ungefär så det såg ut mot Västerås och det var så det såg ut mot... Så att det är lite samma där. Men ja, vi får se. De krigar på i alla fall och... det är väl... Ja, det är också fan grunden i RIK för mig. Och grunden i hur jag ser på handboll är ju ett stabilt försvar där man hittar tryggheten så att man inte måste göra mål varje anfall. Och det är nöten för dem att knäcka den här säsongen. Drott såg ju lite mer...
Prognosen för RIK är ändå att du tror att de hänger kvar, eller?
Alltså ja, men det är ju mina allsvenska kunskaper är ju oerhört bristfälliga ska jag säga. Mm. Men jag tycker att... Jag tycker att det behöver inte krävas ett så mycket bättre försvar i allsvenskan. Jag säger så här, mitt tips från coachen till coachen är att försök spela in några helt andra treor. Och då tror jag att det behöver inte vara så jävla bra för att ändå vara bättre eller hålla i allsvenskan. För att du kommer undan med liksom ganska mycket brister. För att det är allsvenskan. Så att det behöver inte vara liksom ett toppklassförsvar. Det behöver bara vara bättre än det som är nu. Det går liksom inte att släppa 25 mål runt sina... Mellan zon 2 och 2 om man säger. Så det... Eller spela in ett helt annat försvar. Ett 5-1-försvar eller ett 4-2. Men det känns alltid som mycket svårare att göra det. Särskilt... Alltså, jag kommer inte ihåg ett lag som bara hittar på ett nytt försvarsspel. Så. Alltså, man har sin grund men då tycker jag att man ska hitta andra spelare i det. Och då tycker jag definitivt offensivt håller det. Och fan, de ska vara jäkligt glada i RIK att Önnered tog in både Pontus Zetterman och sen, jag vet inte varför eller hur de tog in han, Benjamin Berg eller vad han heter.
Ja, på lån från Elverum.
Ja, men jag undrar om det var för att det var liksom att situationen uppstod eller för att de kände att de behövde det. För när jag ser på han, Elias Lundstad...
Ja, jag tycker också det var en märklig prioritering. Ja. Alltså när Zäta ändå ska spela 95% av matcherna. Har en egen produkt som ni satsar på istället för att värva in en antagligen dyr norrman som kommer dit för att få speltid.
Ja, precis, alltså exakt vad jag tycker också Josef. För när jag ser Elias Lundstad som för övrigt också då går på gymnasiet, han är ju redo. Han är en kanongubbe att ha som andreman i handbollsligan. Mm. Alltså speed, vilja, gå på, alltså han är bra. Så att RIK ska ju vara jävligt nöjda att Önnered då valde att ta in Benjamin Berg och därmed kunde låna ut honom till RIK. För han kan visa sig vara... Han kan mycket väl bli liksom det som gör att RIK faktiskt håller sig kvar. För så bra är han, inte minst offensivt liksom.
Ja, och hittade ju också Erik Karelius här och värvade in honom. Jag ska väl också tillägga bara, för att det var nästan lite komiskt i våras hur liksom i de här... intervjuerna som gjordes mot slutet med RIK, så att hur mår föreningen egentligen? Och det var lite Bagdad Bob-aktigt, svarade att föreningen aldrig mått bättre. Vi har aldrig haft mer ungdomar i föreningen och bla bla bla. Så det får man väl ändå ge dem när vi nu ändå tar det här greppet på att hur mår RIK? Mm. Att RIK, men dess representationslag mår lite sämre kanske.
Ja, men precis. Ja, men det är en bra sammanfattning. Och då, liksom, då är det ändå så att det här representationslaget måste försöka rida ut stormen så att den här välmående föreningen då som finns där under tydligen, när de här plantorna måste växa till sig lite. Ja. Så att de, och kan de göra det, då är det bra. Och jag tror att RIK kommer, jag tror inte att RIK kommer åka ur Allsvenskan den här säsongen. Det, jag tycker att jag såg tillräckligt med positiva saker i spelet för att de inte ska behöva göra det. Och Drott kommer verkligen inte göra det. De, alltså där ser man att de har spelat ihop under tid och att Sivertsson är ju skarp liksom, tycker jag. De har lite det, alltså det är så jävla, det är liksom, ränderna går inte ur ändå på något sätt. Alltså, men det är...
är det rundgångsbaserat anfallsspelare?
Nej, det är det inte, men det är just det här att det är, att det ändå är lite luriga grejer. Det är så jävla mycket Drott för mig. Och det är så här, det, för mig var det också så här Varbergs 86-or med så här Tobias Bengtsson och Daniel Lindgren bland annat då, som är de liksom främsta namnen som kom därifrån. Det var ett sånt jävla sammanspelt lag. Och det var ju Göran Bengtsson, den gamla Drott-spelaren och landslagsspelaren, som alltså Tobias farsa, som var tränare för dem. Och det var också så här, de gjorde ju, en grej som ingick i det här spel var ju den här när någon låtsades spela bort bollen och så stod målvakten och drack vatten vid bänken. Alltså du vet, sådana grejer. Det var mycket sådana så här luriga kombinationer som de, det var ju sådana 90% av deras spel var att de var luriga. Och det tycker jag är halländskt på något sätt. Eller den delen av Halland, inte så mycket Aranäs. men det är som så här, Drott och Varberg, den delen så. Och det tyckte jag man såg här, att de liksom, de lurade RIK. Så jävla Sivertsson håller på att luras och jävla. Så hade de ju en Sivertsson på plan också som höll på att luras hela tiden. Så det var ändå roligt att se. Eftersom jag letade hela tiden efter de gamla vingslagen, så kom det små pustar ibland av det luriga. Så här, det kunde varit Magnus Andersson om jag kisade riktigt noga.
Att du tänkte så här, det där är det att Magnus Andersson. Ja, det där är det att Bengt Böna Hansson. Ja,
exakt. Vem är Christian Saria? Ja, så var det med det. Men Drott vann välförtjänt till slut. Och ja, det ska bli kul ändå om det blir något med den här... pressen är ju satt på Christian och ro ihop den här legendmatchen i samband med att de möts igen den 30. Det ska bli kul att se om RIK har lärt sig något. Eller om de nya luringar på G.
Det löser han då. Men RIK då fortfarande lite på väg neråt. Hoppas att de kan stoppa blödningen. Drott har varit nere och vänt och lite. Sakta men säkert, och det är väl också kanske bra att köra sakta
ligger på,
men säkert.
På tredje plats. Ja. Alltså ändå kval uppåt, det får man ju göra.
Ja, men det är bra. Några andra grejer som jag noterade från den här veckan är ju att Josef, du har varit med om den stora snackisen, det som i sociala medier kallas för tröjgate. Det kom ju ut bilder på bland annat dig då i IFK Skövdes vita ställ. Vill du dra hela storyn eller? Från ditt perspektiv så kan vi
precis.
Det får man fylla på med de andra. Men,
Får man väl tillägga, det kommer säkert sitta några Skövdebor här och koka i och med att jag representerar Hammarby i det här fallet. Eller det gör jag väl alltid. Men sådär. Att, och man får väl nästan backa banden lite till
1974.
När Magnus Andersson fyllde 10 år.
Ja.
Nej, utan till bortamatchen mot Sävehof. För att då när Hammarby åkte till Partille då, så hade man med sig sina grönvita tröjor. Eftersom man skulle möta Sävehof då, som ju alla vet är gulsvarta. Och då på det här tekniska mötet, jag minns inte riktigt vem det var. Jag tror att det var domaren som sa, men varför har ni grönvitt? Ni ska ju ha ett bortaställ. Och då var ju då vår representant var lite så här, men de är ju gulsvarta, för det är väl rimligt att vi spelar i grönvitt då. Och så, ja, inte så mycket mer med det. Men det är alltså rått en liten förvirring i Hammarby-organisationen kring hur det fungerar med de här tröjorna och vad det är som förväntas av en.
Så den är då, också sjuk, för Sävehofs är väl så här, Sävehofs hemmaställ är gulsvart och deras bortaställ är svartgult. Så det, precis, är, alltså det är svårt, exakt, att komma undan med det. För er med,
ja, men precis, så där var det ju, där tänkte man ju så här, det här är ju safe, vi är grönvita, det här är ju inga problem. Mm. Men så vart det lite problem ändå, och då vart det lite konfunderat. Så då i måndags då, alltså 4 dagar innan mars, då kontaktade man förbundet för att fråga lite vad det är som gäller, och då specifikt inför den här matchen då mot Skövde. Men man fick ju inget svar på det.
Nej, utan svar
fick man, nej, det vet jag inte, det svarades inte på det. Men, eller ja, man fick svar till slut, men det var ju klockan 17 då på torsdagen när bussen var framme i Skövde. Ja, exakt.
Förbundet kollar mailkorgen ganska med dålig frekvens.
Ja, och sen, det ska ju verkligen tilläggas, och det har ju Hammarby varit ute också, det är ju att så här, regeln är ju, man ska ju ha med bägge ställ till alla matcher. Och sen så då på tekniska mötet en timme innan match, så bestämmer man då, ja, men vi, det här stället har vi och sådär. Men då sin dåliga vana trogen, så kommer ju Hammarby då med gulsvart med den här Sävehof-matchen då i färskt minne. Ja, det är ju bortamatch, då tar vi med oss våra bortaställ. Och att man då förra året spelade i gulsvart borta mot Skövde, och de var blåa då. Men väl på det här tekniska mötet så tyckte ju inte delegaten att det var tillräckligt bra. Skövde har tydligen lite mörkare nyans på sitt blått i år.
Jag har reagerat på det.
Ja, det var lite för likt. Ja, det var lite för likt. Då föreslog då Skövdes representant på det här tekniska mötet så här, ja, men vet ni vad, det är fine, vi kan ju spela i våra vita tröjor. Och så sa Hammarby då, ja, men fan vad
skönan är. Ja,
fan vad skönan är. Så gör vi då. Det blir väl jättebra, och vi ber om ursäkt, kanske man sa. Men så då, precis då när vi ska göra ringen innan matchen, då får vi veta här att vi behöver gå ut för att byta om. För att då har den här klubbchefen då, Johan Gustafsson, ringt och skvallrat till Peter Gentzel. Och då har Peter Gentzel tydligen sagt att antingen så spelar ni i Skövdes vita ställ, eller så lämnar ni walkover. Alltså att lämna VO är ju såklart inte aktuellt, även om några i organisationen var lite och fingrade på det. Men och det då som Hammarby reagerar på är ju då att den här Johan Gustafsson kan göra så när det finns ett tekniskt möte där man då redar ut såna här frågor. Vi har kommit överens om att vi ska ha den här lösningen där vi spelar gulsvart och Skövde i vitt, och markerar då genom en protest, och vill att förbundet ska dels definiera, för att det tydligen ser i och med det här Sävehof-matchen och allting, att regelverket är ganska luddigt. Alltså vissa domare slash delegater, likt Sävehof-fallet, säger bortamatch, bortaställ. Och andra, så är det lite det här kring, alltså varje klubb ska ha en ljus tröja och en mörk tröja. Alltså två, ja, kontrasterande, säger man så, färger. Liksom. Och så då bestämmer man då på plats. Men det ska ju också sägas att det är ju väldigt noga kring, alltså det här mötet är ju en timme innan match, då är ju alla spelare ombytta och klara. För det här gäller ju även skydd, ska man ju säga. Så alltså att om vi har vårt bortaställ har ju vi våra bortaställsskydd, har vi vårt hemmaställ har vi våra hemmaställsskydd. Men det är klart, det går ju att justera genom att ha det här tekniska mötet lite tidigare, typ 2 timmar innan match, innan man byter om. Men just det man då protesterar mot är att dels är, ja, regelverket får bli lite tydligare kring vad det är som gäller, och vad fan är syftet med ett tekniskt möte om klubbchefen ändå bestämmer sig 2 minuter innan matchen börjar. Och det är väl en försök till en relativt neutral sammanfattning ur Hammarbys, med Hammarby-perspektiv.
Mm. Och då får jag bara komma med några frågor då. Eller några invändningar. För det första så är ju inte regelverket så luddigt. Eftersom det tydligen, det är väldigt tydligt att man ska med båda ställen.
Den delen är supertydlig. Absolut. Ja,
och det har ni bommat två gånger. Ja, och haft tur ena gången.
Säkert alla gånger.
Ja, men precis. Så att det är liksom så här, om man bara, du som pluggar juridik, ni kommer ju alltid falla på det. Att liksom redan där så har ni gjort första felet, och då liksom alla Absolut. Fel som följer därefter kommer ni åka på. Sen andra grejen är ju, som jag har läst när jag har följt det här då, framförallt i, är det SLA eller är det Skövde Nyheter,
ja,
så är det, creddas den som creddas bör. Men då var ju ett skäl som kom från IFK Skövde att det hade med sponsorer att göra. Mm. Och då undrar jag, för att jag inte vet, och det kanske inte du heller vet, är det så då att Skövde har olika sponsorer på sina hemmatröjor än vad de har på sina bortatröjor? För det är så här, det kan man ju ha. Det är bara att
men det är ovanligt.
Jag har aldrig tänkt på det när jag själv har tagit på mig liksom bortastället, så att säga. Coca-Cola, nej, alltså, saknas. Det är som att jag har haft Coca-Cola på någon.
Ja. Nej, jag har ju varit med om att man haft en Europa-match tröja, ja. För där är med andra
mer
sponsorer.
Avskalad, ja men precis.
Ja, men annars har jag heller, nej, jag har också sett det, den förklaringen.
För då köper jag det lite. Alltså, då kan jag lite grann köpa det. Alltså, så här, det enda man absolut. Inte kan köpa är ju om Johan Gustafsson, eller vad han heter då, har gjort det här för att vara, för att jävlas. Alltså så här, ja. Att bara, nu ska vi göra det precis som ni reagerar på. Nu ska vi vara lite osportsliga och fucka med Bajen här. Och tvinga dem att spela våra borta ställ. Om han har gjort det för den sakens skull. Men då är vi tillbaka lite på det vi pratade om förra veckan. Du är ju egentligen för sånt, Pjol.
Så här, absolut.
All skit men... är du för.
ja, exakt. Jag hade någon gräns, det går fan här alltså. Nej, men... Alltså, jag kan köpa det du säger då, och även om jag säger, jag är ju partisk, men jag tror ju att den invändningen är en efterhandskonstruktion.
Men det borde ju gå att kolla. Alltså, man borde ju kunna absolut. Ta fram en sån, en hemma och en borta tröja och se då liksom, om länsförsäkringar är med på båda.
Precis, men det är min gissning. Men oavsett då, så kan man ju då tycka att då ska ju den här då representant, eller då får väl Johan Gustafsson gå på tekniska mötet själv då.
Jo, men det fattar du ju också, det inte är så. Alltså så här, Kalle Mattsson går väl inte på era tekniska möten, utan ni har en gubbe
absolut
som
inte.
Gör det. Det är väl eran SGTM. Som gör det, Super General Team Manager som gör det. Och jag kan tänka mig, utan att veta nu, att Skövdes Super General Team Manager som går på tekniska mötet, han är världens godaste gubbe. Han har aldrig tänkt på att länsförsäkringar inte är med på bortastället. Så när ni sitter där och vi har ju bara vårt svartgula med oss, han bara, ja men det är inga problem, vi spelar i vårt vita, säger han. Ja. Och så blir han mötets hjälte, och alla tycker han är godaste gubben. Och sen så kommer Johan Gustafsson och bara, vad fan, vi har ju Skövde Bil, de är ju här nu. De sitter ju här uppe i logen. Och så är det, de är ju bara med på hemmatröjorna. Nej, det här går inte, jag ringer Gentzel med en gång.
Ja, nej, exakt. Alltså, men då... Kabba ju också ser det, att likt då Hammarby säger så här, vi gjorde fel, vi tar ansvar för det och betalar de här böterna. Så får man ju också då säga, då, om det nu är så som du säger, att den här goa västgötten har tabbat sig då på den
ska,
här...
Ska han få sparken?
Ja, exakt. Nej, men då får väl, liksom, får väl han få en näsbränna då av Johan Gustafsson till nästa gång, och så säger han, du, vi ska hemma, så spelar vi alltid vårt jävla hemmaställ, det viker vi inte en tum på, så att säga, för det är väl just det som då vi Hammarby vänder oss emot,
är
förfarandet,
är det det ni vill det ha då?
Att
ni vill ha en officiell utskällning av Janne Liksom, det är det ni vill ha med den här protesten. Egentligen. Att Janne ska få en jävla repa.
Mm. Och så kanske ni lär er då att för en gångs skull ta med er båda.
Ja, kan ni göra som alla andra någon gång, eller?
Ja, det, men alltså, det tar inte så mycket plats att ta med två väskor istället.
Nej, men det är... Ja, nej. Det, alltså, så här, den ska ju bara in på en buss. Men det
Men jag håller med. Så,
det kommer ju definitivt göra sig framöver. Men jag kommer inte ihåg vilken
sport... Och jag har sett eran superteam general manager Fredrik Brasks biceps. Det är inga problem för honom att bära två väskor.
Nej, nu han börjar ta ledigt på bortamatcherna faktiskt, men delegera ut det. Men nej, jag tror också att så här, jag kommer inte ihåg vilken sport det var, för jag såg någon i samband med det här, såg jag något flygblad eller någon PDF från typ fotbollsallsvenskan liksom, där det var så här väldigt tydligt exakt vilka ställ det är som gäller i de här matcherna och sånt där. För som sagt, även om vi då... Man behöver ju också tidigare lägga, för det är ju inte bara ett ställ, i och med att förbundet är ju så pass hårda med kompressionsstrumpor, underställsbyxor och sådär, så det är ju inte bara byta av en tröja liksom som kan göras om det ska vara så som förbundet vill ha det, vilket de ju är väldigt noga med sådana där grejer, utan det är ju strumpor och hela balletten. Men absolut, jag gissar att från och med nu så kommer vi åka med dubbla uppsättningar av allting.
Är ni tillbaka till att åka i minibussar, eller är det därför det är lite stökigt? Alltså, man har inte plats med
exakt,
två
dåligt med bagageutrymme. Ja,
jag tycker det låter sjukt jävla omständligt. Alltså, kan man inte veta det innan man åker?
Kunde ju få svar på det där mejlet lite tidigare.
Men det här tekniska mötet som jag fattar att man ändå någonstans måste ha. Men liksom, varför så här, en timme innan match ska man bestämma vilka tröjor man ska ha? Kan inte det sättas dagen innan så här? Vilka tröjor spelar ni imorgon? Ja, vi spelar ju våra blåa, bra. Då spelar vi grönvitt. Varför ska man
Jag tycker nästan man kan sätta det i augusti, va?
Ja, men typ, varför ska man ha med sig två jävla väskor med tröjor?
Svenskarna har gjort, tror jag.
Det tycker jag.
Nej, det är för att delegaten, exakt, jag håller helt med, och det är för att delegaten ska acceptera det på plats, vilket han hade ju accepterat tröjställen i den här matchen då. Sen hade han ändrade sig också. Peter Gensel har väl något på honom. Han med. Men ja.
Nu när vi ändå är inne och snurrar i oklarheter kring regelverk och paragrafer och så måste vi också riva av den näst största snackisen på det temat. Och då flyttar vi oss över till handbollsligan dam, där Skövde HF då var nere och besökte Lugi i en match som stod och vägde framåt slutet. Där Lugi då drabbades av en konstig utvisning. Ofelia Hallberg som i efter ett mål springer hem och springer tillräckligt mycket i bollbanan så att målvaktsutkastet från Skövde istället för att nå den som ska göra avkastet nuddar henne i huvudet och då får hon 2 minuter. Och vi, eller jag i alla fall, tänkte ju att den här gamla regeln att man måste vara 3 meter bort eller så, att hon var ju längre bort än så. Hon var ju en bra bit bort. Och hon själv reagerade ju som att hela världen hade vänts på ända. Hon var ju absolut inte med på att hon skulle få en utvisning för det där. Och hela Lugi-laget också. Och sen så har det ju varit en liten snackis fram och tillbaka. Det finns, när det här avsnittet kommer ut då, ett klipp på själva utvisningen på vårt snart väldigt levande Instagramkonto där man kan se situationen också, för det är svårt att beskriva den så här i tal. Men jag trodde att det där inte skulle vara utvisning. Visade ju sig sen med en genomgång av regeln att det skulle vara utvisning. Hur var er magkänsla när ni såg det första gången?
Magkänslan är ju precis som även nu när jag har facit på hand, tycker jag fortfarande inte det är utvisning.
Nej, exakt.
Alltså, så här, ja,
magkänslan står kvar där den parkerade vid första sekund.
Det, alltså, och det är också det som gör att jag är helt klar med min magkänsla är ju också att den touchar den i huvudet och går rätt fram till Skövdespelaren som står på mitt plan och kan sätta igång avkastet. Så att den touchar henne förhindrar ingenting. Så att det är liksom så här... det är, du behöver verkligen inte blåsa en utvisning där. Och då tycker jag alltid, om man inte behöver det, så tycker jag aldrig man ska göra det. Det är min tumregel som alla domare borde följa. Du behöver, alltså så här, behöver du inte blåsa en utvisning, så gör fan inte det. Det andra är att, alltså, vad är det här? Vad är det här för hittepåzoner? Vad är det för, alltså, jag känner inte till dem. Och det känns som någonting som EOF har hittat på och slängt upp. Alltså den här grafiken, den är helt otrolig. De har liksom en röd... Ja, nej, fy fan.
Man får väl förklara lite. Att för det finns ju, det dök ju upp då ett liksom väldigt pedagogiskt klipp på, för de som förklarade att den här, ja, men det här är en utvisning korrekt. För att från målvakts, eller från straffområdets linje, så finns en imaginär zon liksom, som en...
Och vad man älskar att få in imaginär i en mening.
Han är så bra på glosor nu, Josef, när han börjar plugga på juristprogrammet, va?
Ja. Och den här zonen är då uppdelad i två delar. En gul zon och en orange zon. Och i den orangea zonen...
Och den röd också. Röd också är ju mittcirkeln. Aha, hela mittcirkeln är ju röd.
Okej, men det har man ju lärt sig nästan med de här nya mittsex eller avkast reglerna.
Don't go there.
Exakt, don't go there. Och där ska man ju också tillägga så att där finns det ju en, nu kommer också ett, det är kanske inte så svårt ord, men det finns en osynlig cylinder runt det här avkastzonen som är jävligt lurig. Men det är en annan podd eller en annan situation i alla fall. Men i alla fall, den här imaginära zonen, så är det en röd eller gul och en orange fält. Ja, del då. Och i den gula, är man i den gula delen, då får man 2 minuter om man aktivt förhindrar avkastet. Mm. Och är man i den orangea zonen, då får man 2 oavsett vad. Oavsett om du får bollen i bak, över bak huvudet liksom, som hon fick i det här fallet. Och ja, men jag bara...
Hon bedöms ju vara i den orangea zonen då.
Precis.
Det är ju det domaren tar på. Att
precis.
Hon är, ja, och så här, det, och, men det är omöjligt att se om hon är i den orangea zonen av exakt. 2 anledningar. Det första är att...
den är ju imaginär.
Den är ju imaginär. Vi har de tv-bilderna att gå på. Så att liksom så här, vi kan inte se. Och även om vi hade haft fullplans vision, så är det som du säger, den är imaginär.
Ja, men, och det är så intressant för att det känns så här, jag spelar handboll och har gjort det professionellt väldigt, väldigt länge och spelar handboll hela mitt liv. Jag har en handbollspodd. Alltså jag konsumerar väldigt mycket handboll. Ännu en gång så finns det en regel.
Du kan ingenting.
Ja. Nej, men det finns en regel som var så här, va? Finns den här också? Vad är det här för något? Man visste ju så här typ att ja, men om du aktivt försöker förhindra avkastet, det är klart att det är 2 minuter. Det är ju spelförstörelse. Det fattar ju vem som helst.
Precis.
Och förstör du är du för nära ett avkast? Ja, men det har vi ju lärt oss nu då. Att det får man inte heller göra. Men tydligen då så får man inte vara vissa delar av banan är fredade under tiden innan, kort innan avkast. Sådär. Så att det blir så jävla märkligt. Det känns verkligen som en regel som då har beslutats på högre ort eller högre nivå än oss sketna spelare. För att det är liksom ett icke-problem som sen avgör eventuellt avgör en match i det här fallet. Det var väl sista 5 minuterna eller någonting och det stod lika, tror jag. Och Skövde gled sen iväg och vann med, och vann med någon boll och sådär. Så att, och jag liksom så fattar...
Ja, men att de inte har tänkt färdigt heller. De har inte tänkt färdigt regeln heller. För att då hade det varit så här... Då får man ju ha någon form av linjering på plan.
Ja.
Men för att hur bra den här domaren är som kan den här regeln.
Ja, otroligt alltså.
Och så bara, jag noterade att den snuddade hennes tofs och sen gick perfekt fram till mitt sex. För att annars hade passningen hade ju inte gått fram nästan. Så känns det när jag ser på de här bilderna.
Nej,
på grund av att den touchar henne i huvudet så blir den helt perfekt passning till mitt sexan som drar igång avkastet. Ja. Så att liksom, hon hjälper ju dem att sätta igång det snabbare. Ja, den är helt sjuk alltså.
Men det var också, jag känner ju inte igen domaren. Alltså han är ju relativt ny, så att han kanske var liksom fresh from the academy. Han har precis tagit examen på domarhögskolan i... vart ligger domarhögskolan?
Jag vet inte, men han bara, åh, här kom den ju, den orangea zonen. Det var det vi snackade om på den där fjärde dagen alla sov. Och inte jag, jag var med. Jävlar vad gött att ha en orange zonutvisning här.
Ja, nej, men alltså jag tycker det är så här, det kanske är en repad skiva att jag blir lite domarkritisk ibland eller liksom så här, men det är verkligen, jag tycker att det är så här, regelverket kring handboll är så jävla luddigt även för oss som utövar den på högsta nivå.
Och det är ett problem. Det är ett
och det
problem.
Är ett reellt problem.
Och alltså. Det ligger fan inte hos oss. Alltså så här, man skulle kunna säga att så här, ja, Charlie, så här, om mitt jobb då var i alla fall att jag ska sitta och åsikter och så här, förklara för folk hemma i tv-sofforna. Ja, då är det liksom mitt jävla ansvar att ha koll på regelboken. Det kan jag köpa. Men som spelare, som utövare av sporten, att ni inte vet om regeln, eller att vi när jag spelade, för det var samma när jag spelade, så kände man inte till. Det tycker inte jag är spelarnas ansvar, utan reglerna måste vara till för oss. Den informationen är inte upp till oss att söka upp i de här fallen, för det är liksom så här, reglerna är till för att vi ska kunna utöva sporten. Då är det liksom, då ska det vara jävligt klart och tydligt. Om de hittar på en ny zon på ett jävla möte, då måste de säga det till dig och Ofelia Hallberg, att du vet att det finns en zon här. Det kan inte ligga på henne och känna till den orangea zonen som ingen i hela världen förutom den här domaren känner till.
Nej, men och jag tycker att regelverket glömmer bort lite vad som är det syftet. Ja. Alltså, syftet är att såklart att skydda spelare från, alltså på generell nivå nu, skydda spelare från allt för fysiskt våld och liksom få matchen att flyta och gå i ett så att säga. Och det här är ju, ja, och såklart förhindra spelförstörande och allt vad det här. Men att det här då ska vara en utvisning är liksom...
Jag tror jag har lösningen nu. Jag tror jag precis kom på vad lösningen är. När du har gjort färdig din juridikexamen, Josef, då har du liksom koll på hur paragrafer och sånt fungerar. Du är också då ett ex-proffs som har spelat handboll hela ditt liv. Finns det en mer lämpad person att gå in och skriva om regelboken från scratch?
Alltså jag tror fan inte det. Jag tror att det är bäst lämpat.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Då mejlar vi EHF nu. Eller IHF inte, eller vilka
det är. Men är inte det... Alltså, ett sånt klockrent exempel på när man försöker laga något som inte är trasigt. Det är den här regeln med att om någon åker på en smäll och inte får och inte får utvisning, då ska den personen sitta 3 anfall och får inte vara med. Det är så här... kalla mig klyschig, men liksom, den hade kunnat införas i fotboll då, där det är ett problem att folk liksom bara ligger ner och rullar så fort någon rör dem. I handboll, alltså, jag har aldrig känt att fan vad den här sporten är på väg åt helt fel håll, fan vad alla bara filmar och vad det här, vad mycket avblåsningar det blir. Du får ju inte, alltså, så här, domarna blåser inte av spelet om du inte är så här befarad hjärnskada, höll jag på att säga.
Ja, men liksom så här, han är en grön sak, vi pausar.
Ja, men typ så, alltså, så här, du kan ju ligga där med brutet ben, man ser ju alla så här, domarna bara, ja fast det är inte huvudet, så då får någon trycka upp här i 6-5, det är alla fine med.
Exakt.
Men liksom någon som får en jävla susar i magen, han får gå och sätta sig 3 anfall om inte han får utvisning tilldömt liksom. Där snackar man med regler som har tillkommit utan att det var ett problem som behövde lösas. Precis. Det har aldrig varit ett problem i handboll och nu är det ett problem att den regeln finns istället.
Ja, exakt. Och där har ju också domarna har ju rätten att om de nu anser att någon filmar eller överdriver, ja men ge han 2 minuter då. Om han nu beter sig, alltså en lösning på problemet fanns redan, utan nu har de istället skapat ett problem. Alltså jag vet ju, jag tror jag skrev om det, jag har ju 4 blogginlägg på vår Patreon-sida, men då tror jag att jag skrev om det förra året när Alingsås mötte Guif borta. Mm. Och Johan Nilsson olyckligtvis får en spark i ansiktet. Mm. Och de hade ingen annan vänsterhänt 9 på bänken liksom. Så de fick spela då, tvingades spela med 3 högerhänta och Guif gör ett litet tryck i slutet av matchen och torskar. För att han då blivit sparkad av Marcus Ekman i ansiktet och får då bli bestraffad med att sitta i tre anfall. Det är ju dessutom ofta längre än 2 minuter. Alltså ja, det är ju så här, värre bestraffning än om du slår någon i ansiktet i försvar.
Är det så jävla stört?
Det finns luddigheter och nu har vi ju då försökt reda ut några av dem. En annan luddighet som vi ska reda ut i det här avsnittet är ju luddigheten varför Ystad IF har gått ifrån att vara ett av Sveriges absolut bästa handbollslag till att se ut som ett bottenlag. Åtminstone fram till den här helgen när de tvålade dit Karlskrona ganska så enkelt. Så möjligen har de väl krånglat sig tillbaks till den kvaliteten de hade i slutet på förra säsongen. Men du Charlie har ju kollat lite på vad det är som gör att de inte har inlett så bra.
Ja, men vi skulle ju liksom specialstudera Ystad och Aranäs lite. Det blev Ystad den här veckan och...
Typ Aranäs med tanke på deras andra halvlek med Malmö.
Precis, men vi har det göttiga kvar. Så här.
Fan, vilken fin teaser till nästa vecka. Det är Patreon-exklusivt. Då kommer ni få en djupdykning i Aranäs.
Det är de som ligger sist alltså. Med minus 38 och ändå har det bästa försvaret. Så den jävla paradoxen ska vi reda ut då. Minus 38 i målskillnad och har seriens bästa försvar. Damn. Men Ystad då, om jag skulle försöka mig på och en övergripande sammanfattning är känner ni till Kajsen? Christian Albinsson hade ju inte varit tyst som ni är. Så Kajsen är alltså det är liksom ett sätt att arbeta som kom till på Toyota som går ut på att liksom i varje litet moment i hela kedjan så ska du bli lite bättre, lite effektivare och liksom de här små mikrojusteringarna gör att i slutändan så liksom så här, är det många bäckar små som har blivit en ganska stor sjö liksom. Och så kan du hela tiden fila på grejer, du kan hela tiden bli lite snabbare och så kan du hela tiden skära bort grejer som liksom kostade lite för mycket. Jag skulle säga att Ystad IF är en omvänd Kajsen. Att de har alltså så här, den stora grejen med Ystad IF från förra säsongen och från säsongen innan dess, men som är tydlig nu, det är att de är lite sämre på nästan alla moment. Och i slutändan gör det att de liksom förlorar med ett mål, med tre mål, tappar matcher som de leder. Det är liksom den övergripande grejen, för jag kan inte se att det är så här. Det är liksom inte att ta ut en grej att de har tappat hela sitt mittblock och att det är alltså så här, de måste spela ihop ett helt nytt försvar, för det har de inte. Däremot så är det tydligt att de har haft problem med sitt försvar och en stor anledning är alltså så här, Jonathan Svensson var jävligt viktig bevisligen för dem. Liksom, han var en trygghet för dem. Kim
underskattad
Andersson,
försvarsspelare i det sammanhanget.
Precis, underskattade försvarsspelare, och det märker man nu. Och det är egentligen inte så att Oskar Joelsson är en klappkast försvarare, men han är inte riktigt lika bra som Jonathan Svensson. Och Kim Andersson är också faktiskt underskattad försvarsspelare, för Jakob Nygren har varit, alltså så här, jag kan inte säga att de har haft problem på högernivå, så Jakob Nygren har gjort det bra, men det har inte varit liksom när de hade Kim Palmar och Jakob Nygren att byta med, liksom så här, de hade. Och Kim framförallt på höger två som de spelar mycket med. Det var från tvåa till tvåa med Svensson, Månsson, Stenmalm, Kim Andersson. Det var ett jävligt gött samspelt, ihoparbetat mittblock som de inte har haft nu. Och det märks liksom. Det är lite sämre kommunikation. De släpper lite för mycket mål i de zonerna liksom.
Och bakom den det mittblocket så hade de ju också... om inte den bästa, men i alla fall kanske topp två bästa målvakterna i ligan också. Mm. I Niklas Kraft.
Mm. Ja, Niklas.
Ja. Stämmer. Ja, det är helt rätt. Alltså, det kan man också, det är ju väldigt enkelt. Det kan ju vem som helst gå in och kolla. Men liksom så här, Kraft och Venfeldt förra året, jag tror Kraft hade 32%. Venfeldt uppe på 30%. Stabila målvaktssiffror. Venfeldt ner på 25% den här säsongen. Och Och Lindén då, ny från Aranäs, målvaktslöfte är superbra, vi tror på honom, så här, 27. Det är lite, lite sämre än vad de hade förra året. Och sen...
Jo, men det är ju liksom, 5% i den kedjan också, så att säga.
Ja, men precis. Och som sagt, vi pratar om, vad förlorade de med 3 mål till slut mot er i Stockholm? Mm. Eller något sånt där. Och det var fan jämnt hela vägen in. Och de förlorade med 1 mot Malmö. Och de förlorade i premiär mot Sävehof med några bollar och sådär. Så att det är de små grejerna. Och liksom samma sak då, att i och med att de inte är riktigt lika bra bakåt. Där jag tycker att liksom, skulle jag välja ut en grej som är... Jag tror att jag hade det när jag skulle välja ett plus eller ett utropstecken på Ystad IF inför säsongen. Så är det, ja men fan... mitt försvaret är nästintill intakt liksom. Det är fan, det är starkt, det är svårpasserat, de är stora som fan, de kommer kunna göra bra. Ja, det var en liten missbedömning alltså. Det har tagit lite längre tid än vad de trodde. De har fått laborera en del och testa lite olika, och det har inte riktigt klaffat. Och så ihop då med lite färre räddningar har gjort att de inte har kunnat trycka lika mycket i sina kontringar. Och när de väl gör det så är det lite samma där. Oskar Johansson, han har varit bra. Han har gjort mycket mål för Ystad. Det går inte att peka på honom och säga att fan vad han har varit dålig. Men han har inte varit Jonathan Svensson. Han har inte varit liksom den här som tar bollen på 10 meter. Bara älgar upp och går upp från 11 och stänker in dem i krysset. Som nästan bara Jonathan Svensson kunde göra i den här serien. Det är mycket begärt att Johansson ska göra det. Men vad fan, gjorde Jonathan Svensson det ett par gånger förra året? Då vann de mot Malmö med 3 istället. Och vann mot Sävehof liksom.
Ja, och Kim Andersson är ju eventuellt bäst i ligan i andra bra, fas.
Han är rätt,
liksom.
Han är rätt bra där med, ja.
Mm. Ja. Så att det är klart att alltså summa summarum, ställer man de här 2 lagen så blir det individuellt och kollektivt inte riktigt samma. Sen är det klart att jag tror också att det sätter sig på dem att så okej, vi förlorar första matchen. Ja, det är inget, man kan alltid förlora. Och förra året hade vi också kämpigt och det gick ju bra till slut och så vidare och så vidare. Men sen till slut, liksom det, när det blir, när man fortfarande ligger där nere efter 7 matcher eller vad det nu är, då gör ju det något med självförtroendet och pressen och liksom stämningen blir lite sämre på träningarna. Kalén är säkert lite surare när han möter in liksom och det blir en lite ond spiral av det när man likt, för jag gissar ju på att de likt vi hade mycket högre förväntningar på sig själva liksom. Och så när man inte lever upp till dem så blir det ju sämre och sämre stämning för varje dag.
Men nej, och sen liksom, när jag tänker på Ystad och jag tror att de flesta är så här, att det är lätt att säga, ja men det är ett lag, de är bra på alla positioner och har nästan 2 bra på varje position så där, och det alltså det stämmer ju, men det stämmer också inte. För om man bara tittar då på, jag tänker att de har bra kantspelare just det. Och det behöver ju inte, alltså det kan ju fortfarande vara sant. Men om man tittar på vad deras högerkanter har levererat jämfört med vad liksom min bild av hur bra de är. För min bild av Hampus Karlsson är ju när Hampus Karlsson kom fram när de vann SM-guld, när han liksom hade så här 91% i avslut eller något i slutspelet och kom från ingenstans, så man bara så här, vad är det här för jävla, vad är det här för kometgubbe som kommer från ingenstans liksom? Han var från Lödde Vikings eller någonting och så bara kliver han in och dominerar. Han har 54 i läget, 54%. Ebbe Stankiewicz då som petar honom, som också är så här, fan det här är han, alltså, kom upp förra säsongen, speedy som fan. Man ser att det finns, alltså man ser att Ebbe Stankiewicz, det är en bra handbollsspelare liksom, bra högerkant, det kan bli något. Han har 55 tror jag. Alltså båda deras högerkanter är 55-54 avslutningsprocent, och då är det ju en del kontringar inräknat i det. Och de matas ändå med en del lägen. Det är liksom ganska ofta som det är en hård jävla växel satt någonstans, överspel ut till högerkanterna och så bränner de. Det är samma sak där, ligger de på 70 som inte är en överdrivet hög siffra. Alltså Färnebrand, han gör det bra på sin sida. Han är över, han är 75-76, kanske till och med lite högre. Alltså, om någon av högerkanterna bara kommer upp liksom, en skugga av sitt forna jag, ja, då kan det också vara att de har 4 eller så här, 3 poäng mer den här säsongen. Liksom. Så att det är små, små delar, men de måste fan se till att liksom, börja täppa igen de hålen. Och då, det tror jag de kommer göra. Men det är den övergripande grejen, att det är, liksom, de måste bli lite skarpare på flera delar i spelet.
Ja, och jag såg ju bara första halvlek igår mot Karlskrona. Mm. Som jag för övrigt trodde spelades i Ystad, för deras hallar är så otroligt lika varandra.
Det är de.
Och då har ändå varit i Karlskrona två gånger i höst. Liksom. Men och i den första halvleken, då de började ju bedrövligt, rent ut sagt. Och hade väl, ja, de var borta då. De låg under med 6-1. Och lyckades liksom komma i kapp lite, och det stod väl lika 15 lika eller något i paus, och sen i andra var det ju länge jämnt, men till slut så blev det ju ganska komfortabelt, men jag tyckte man såg på dem liksom just den här frustrationen, och även i början där, men sen även när de kommer i kapp där i första halvlek, slutet av första halvlek, då är det liksom inte, då är det mer liksom kamp än skönspel. Alltså Filip Stenman har några jättefina genombrott i andra fas där han likt Jonathan Svensson bara har bestämt sig för att älga på. Så man ser ju verkligen att de har pratat mycket om med energi och utstrålning och offervilja och sånt där klassiska liksom grejer som lag i motgång ofta pratar om. Men jag tror att det var nog så viktigt för dem att ta de här poängen.
Ja, och om det är någon, jag ska säga, någon då som inte gör det lite sämre, utan håller liksom hoppets låga brinnande, så är det ju Jesus himself, va? Lillknirr. Helvete. Han levererar ju ändå, får man säga. Mm. Jädra vad han bär det här Ystad upp på en 12:e plats. Det får man ge honom, alltså. Jävla bra han har.
Ja, men han är bra, och det kan nog börja flyga för Ystad snart om de fortsätter den här utvecklingen. Om vi blickar framåt lite, så ska jag varna lite för de kommande veckorna. Det är inte så mycket handboll att titta på. Det är, nu ska vi se här, herrarna har ingenting i veckan. Nej. Utan det är lördag, match på lördag. Söndag. Ja, och då är det massa matcher på lördag och söndag. Damerna har lite samma grej, det är en match på tisdag nu. Sen river de av alla matcher på onsdagen där. Lite slarvigt att lägga alla samtidigt. Men där har vi å andra sidan en jävla fin match. Så den vill jag rekommendera alla att kolla in. Då är det nämligen så att Önnered tar emot Sävehof. Det är i alla fall då enligt Charlie och många andra experter förväntade finalparet.
Mm. För detta experter.
Precis. På damsidan då, men det kanske du sa, va?
Mm. Jag tror att jag sa det eventuellt. Jag bakade ihop allting.
För det är ingen som tror att Önnered ska gå till final på här sidan. Så det goes without saying.
Inte längre, ja. Nej, precis. Nej. Och sen är det uppehåll där. Det verkar vara någon slags...
Deras tränare kan i och för sig... Deras tränare, ja, tänkte jag säga. Fast det är ju tvärtom där, ja.
Ja, men de sitter i utvisningsbåset alltså.
Ja, förlåt. Ja,
vi kan inte gå in.
My bad.
Under det dam kan vi ju återkomma till nästa vecka när de har eventuellt vunnit, eventuellt förlorat mot Sävehof.
Yes. Mm.
Precis.
Det låter bra.
Och det var den här veckan. Nu kommer Kjell Höglund med Genesarets sjö. Tack för att ni lyssnade.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.